Från Hebreerbrevet läste jag från det 11:e kapitel och från vers 24. I tron vägrade Mose som vuxen att kallas faraos dotterson. Han valde att hellre bli förtryckt tillsammans med Guds folk än att ha en kortvarig njutning av synden. Han räknade Kristi vanära som en större rikedom än Egyptens alla skatter, för han hade blicken riktad mot lönen. Genom tron lämnade han Egypten utan att frukta kungens vrede. Han höll ut därför att han liksom såg den osynlige. I tron firade han påsken och strök blodet på dörrposterna för att fördärvaren inte skulle röra deras förstfödda. I tron gick folket genom Röda havet som på torr mark, men när egyptierna försökte drunknade det. Genom tron föll Jerikos murar efter att man hade gått runt omkring dem i 7 dagar. Genom tron slapp den prostituerade Rahab att gå under med dem som inte trodde, eftersom hon välkomnade spejarna som vänner. Tron kan göra att vi väljer en lite svårare väg i livet än vad vi annars skulle göra. Det finns många exempel på det i Bibeln. Men det finns också exempel på det i mänsklighetens historia i övrigt. När man tror på en sak så är man beredd att anstränga sig lite mer, och så kanske man vågar ta lite svårare vägval i livet än vad man annars skulle göra. Mose växte upp vid faraos hov i Egypten. Mänskligt sett hade han det bra där. Allt han behövde. Utbildning, mat, kläder, trygg ekonomi. Han hade allt där mänskligt sett. Men han kände att det var inte hans plats. Och så var han beredd att säga upp kontakten med hovet där. Han vägrade att kallas faraos dotterson. Han valde att hellre bli förtryckt tillsammans med Guds folk. Det var en svårare väg. Han funderade ibland själv över vägvalet. När Gud kallade honom så säger han, hur skulle en sån som jag kunna göra det där? Men Gud talar om att han ska vara med honom. Och så vågar han. Men det var inte enkelt. Efter ett tag så märker han att hoten finns både utifrån från Egypten, men också inifrån från det judiska folket. Han säger till Gud en gång, nu fattas det bara något i att de stenar mig. Det var inte enkelt. Men i tron liksom såg han den osynlige, och så vågade han gå även när det var farligt. Genom tron föll Jerikos murar när de gick runt. Vi kan ju fundera, de gick en gång runt staden Jeriko. Och nästa dag gick de en gång till. Och nästa dag. I 6 dagar gick man ett varv runt. Och så sista dagen, den 7:e dagen, så gick de 6 varv först. Och så måste de ju ha funderat, en del av dem i alla fall. Kommer det här att fungera? När vi höjer ett härskrig på 7:e varvet, kommer murarna att rasa? En och annan kanske tvivlade. De hade sett Guds handlande under ökenvandringen. De visste att Gud var med dem på många sätt. Men de kanske ändå ibland funderade, kommer det här att fungera? Och innan Jerikos murar föll så hade Josua skickat iväg 2 spejare. Och de kom till Rahab. Hon hade hört talas om Israels Gud. Hur Gud hade varit med sitt folk från Egypten och hela vägen genom ökenvandringen. Och så hade hon fått en spirande tro på Israels Gud som hon egentligen inte visste särskilt mycket om. Men hon hade förstått det, och så skyddar hon de här 2 spejarna som kommer. Och så kan vi läsa i Bibeln hur hon faktiskt fick en plats i Jesu släkttavla. Davids far hette Isai, hans farfar hette Obed, hans farfars mor hette Rut, Och Ruts föräldrar var Salmon och Rahab. Så det är generationen ner, så vi kan läsa i Matteus evangeliet i Jesus släkttavla om både Rahab och om Rut. Kvinnor som kom från hednisk bakgrund. Men det blir väldigt tydligt hur Gud bryr sig om alla människor. Alla som vågar sätta tro till honom, vågar lita på honom, så får vi leva i Guds gemenskap. I apostlagärningarna, det här med att evangeliet gällde alla folk, det hade också judarna svårt att ta till sig, även Jesu lärjungar. Men när Petrus har fått kallelsen att gå till Cornelius hus, så säger han i Apostlagärningarna 10:34: nu förstår jag verkligen att Gud inte gör skillnad på människor, utan tar emot den som fruktar honom och gör det som är rätt, vilket folk han än tillhör. Det hade klarnat för Petrus. Det tog tid, men det klarnade för Petrus att evangeliet var för alla människor. Och i Galaterbrevet så skriver Paulus: han som hade gett Petrus kraft att vara apostel för de omskurna har också gett mig kraft att vara det för hedningarna. Gud vill ge dig och mig kraft för den uppgift han har avsett för dig och mig. Han ger inte mig kraft till uppgifter som någon annan har fått. Han vill ge mig kraft från uppgifter jag har fått. Och så får vi olika kraft beroende på vilka uppgifter vi har fått. Men Gud vill ge oss den kraft vi behöver för att göra det som han har kallat oss till. Och så är det viktigt att tron, att det också finns omdöme i tron. Ibland kallar Gud människor att göra det som för andra verkar fullständigt vansinnigt. Och är det Guds kallelse så ska de göra det. Men samtidigt har vi fått ett intellekt, en hjärna att tänka med. Jesus säger i Lukas 14 kapitel: vilken kung går ut i krig mot en annan kung utan att först sätta sig ner och tänka efter om han med 10 000 man kan möta den som kommer emot honom med 20 000? Kan han inte det, skickar han sändebud och ber om fred medan den andra ännu är långt borta. På samma sätt kan ingen av er vara min lärjunge om han inte avstår från allt han äger. Du och jag, vi kallas att beräkna kostnaden. Vi kallas att tänka efter vad vi kan göra. Och samtidigt vill tron hjälpa oss så vi inte säger nej när Gud kallar oss till någonting som verkar omöjligt. Och så vill han vara med oss också i det som kan tyckas omöjligt. Och ge oss sin välsignelse, sin kraft, sin hjälp. Tack himmelske far, för att du vill ge kraft för de uppgifter du ger oss. Tack för att du kallar oss till olika uppgifter. Och hjälp oss att arbeta sida vid sida med respekt för varandras uppgifter och med kärlek till varandra. Och tack för att trons kraft kan bära oss oavsett hur livet ser ut.